America's purpose is more than to follow a process.
They were shooting tear gas.
And it was oily, no kidding.
Fellow South Africans, democracy and freedom for all.
Und deren Existenz sich im Interesse des europäischen Friedens auch fortsetzt.
In the killing of civilians, Israelis or Palestinians.
La Padamin, weil ich nur muss Zeit zu.
L'expertise internationale, la règle.
What we've got to do is take a long-term look at this as well as a short-term look. In the short term, we're protecting people.
If you'd have wounded a dead, there's 53 for sure that was my unit.
Allt sjá yfirgengur er að breddan. Út hefði það tósa við Mats Fridlund teknilegu sögina af yfirgengur. Yfirgengur hefur alltaf verið til, men hefur ment sig upp í gegnum söguna. Við færði það tósa við Mats Fridlund, lektara á DTU, sem granskar teknilegu sögina af yfirgengur. Síðan 11. september 2001 hefur yfirgengur á alvara haft sinna áverskan á heiminn, men yfirgengur er ísnega nýtt fyrirbrygd. Söfulega finnast af fyrir að svokallegar aldur af yfirgengur sýr Mats Fridlund, som er lektar á Danmarks Tekniske Universitet, DTU, og som granskar úr tekniske sýrinni af yfirgengur. Hann sýr eisne að yfirgengur hefur ment sig saman við menningsne af mýlunum. Ofta sýtja og høyra við mest aflæðingarnar af yfirgengur, men yfirgengur hefur eisnina meira tekniliga sögi og til hesum fyrir brygde Mats Fridlund lektari á DTU granskar við.
Mats Fridlund, du er lektor på Danmarks Tekniske Universitet i Lyngby, og du forsker i den tekniske del af terrorismen. Men allerførst, hvordan definerer du terrorisme?
Oj, ja, det er svårt. Jeg skulle definere terrorism som politiskt våld som utförs med syfte att sätta terror i en mindre eller större grupp av människor med syfte att sprida ett något slags ideologiskt budskap.
Men hvis vi så tar och kikar på den historiska delen, den tekniska delen av terrorismen, vad kan man så säga om den delen?
Ja, man kan säga mycket om den delen. Det enklaste man kan säga vad det gäller terrorism rent allmänt är att det är inget nytt fenomen. Det är något som har hållit på sedan, ja, egentligen så länge som det har funnits människor på jorden, men när man pratar om moderna terrorism så brukar man säga att den kommer från 1880-talet och framåt. Och vad jag tycker är intressant med det är att samtidigt som från 1880-talet och framåt så har man också ett genombrott inom tekniken. Alltså du har genombrott av massproduktion och du har också genombrott av nya olika typer av teknik. Som dynamit till exempel som kommer då på 1860-talet. Och du har genombrott av massproducerade revolver som också då blir mogen teknik kan man säga på 1870-talet. Och samtidigt som de här då teknikerna får sitt genombrott och mognar så har vi också då den här nya typen av politisk samhällsform i form av terrorism. Och jag är intresserad av kopplingen mellan den här nya eller tekniska utvecklingen och terrorismens framväxt. Så jag undrar liksom, är det bara ett sammanträffande att vi har dynamit och revolver och också då tryckpress, nya typer av tryckpress som kommer den tiden och ett genombrott av terrorism som är väldigt mycket mediefenomen i många sätt också. Så det är min fråga liksom. Vilken koppling finns det mellan nya teknologier och terrorism?
Ja, och vad kan man säga? Är det en koppling mellan de ting eller?
Ja, som forskare, det är det jag undrar över. Än så länge så forskar jag, liksom, så forskar jag om det. Jag vill försöka svara på det. Men idag, vad jag ser är första så ser jag liksom, man säger att vi har genombrott av modern terrorism slutet av 1870-talet, 1880-talet samtidigt som de nya teknologierna kommer. Och vad jag undrar över då sen är om man kan titta då på den terrorism som kommer efteråt och se framförallt, är det så att majoriteten av terrorister använder sig av revolver? Eller håller de på med då som tidigare då, alltså krut och knivar och pistoler då? Eller går de flesta terrorister och använder sig av med nya typer av tekniker? Och än så länge kan jag liksom bara säga impressionistiskt vad det har sett, så är det så. Men sen liksom, om det är en starkare koppling, det vet jag inte än idag. Men sen också vad som är mer intressant egentligen, det är att man kommer mer framåt i tiden. Då har vi också, det är inte bara att det är så i början, utan det är också därefter. Framförallt då från 1960-talet och framåt så har vi då genombrottet av satellitsändning av television och nyheter och liknande. Och vi har också från 1970-talet och framåt har vi då flygplanskapningar och andra som blir liksom en av de mest populära, om man använder uttrycket, och formen av terrorist. Så det är också där, och som den här typen av flygplanskapningar och annat, det är också väldigt tv-vänlig form. Det är någonting som verkligen passa sig för tv så att säga. Och vi har väl alla sett liksom någon flygplanskapning på tv. Så, och många av oss har suttit kvar och tittat liksom skräckblandad fascination på det. Så vad jag undrar då, och det är ganska klart att PLO och andra var väldigt, ska man säga, var väldigt medvetna om den här tv-teknikens, medians makt och kraft. Så de var väldigt, riktade väldigt mycket sina handlingar gentemot det. De ville ändå ut via tv. Så då kan man också ställa frågan där, liksom, om vi inte hade haft direkt sändning på tv på 1970-talet, hade vi då fått den våg av terrorism som vi hade sen därefter? Och det är än idag alltså en forskningsfråga som är intresserad av mig som jag inte kan svara på idag.
Men hvis vi kikker på tilbage på den historiske del af terrorismen, kan man se et mønster, eller er det sådan med, at der er mere terrorisme andre tider, eller nogle tider end andre tider?
Det mønster, man kan se, som statsvetare, politiske statsvetare og andre tittar på, det er, at man brukar prata om, at det er fyra våger, fyra bølger i terrorismen, då från 1870-talet fram. Där den första vågen då kallas den anarkistiska vågen, så kommer då från slutet av 1870-talet fram till 1910-talet. Då vi har då många typer av den terrorism då som kommer fram då, har någon slags antingen socialrevolutionär eller anarkistisk ideologi till grund. Den första moderna terroristgruppen var då i Ryssland som heter People's Will, alltså Folkets Vilja eller Narodnaya Volja. Och de var då en socialrevolutionär grupp. Och sen därefter har vi många exempel på anarkister som då går runt och slänger bomber och försöker skjuta då statsöverhuvuden, presidenter och andra. Så man har då under en period, så är mycket av det som vi tänker på som terrorism då är då baserat på en viss typ av ideologi. Och sen kommer sen då från 1920-talet och framåt till 1960-talet är en ny typ av, en andra vågen av terrorism som kallas den antikoloniala vågen. Mycket av den terrorismen då är riktat gentemot de europeiska koloniala imperier, inte Danmark i det här fallet, men andra då koloniala imperier i form av England framförallt och andra koloniala imperier i Afrika och i tredje världen. Och det intressanta med den vågen då också är att då kan man säga att terrorismen också faktiskt var, det finns exempel på terrorism som var framgångsrika. Jag menar, Israels bildande har ju mycket, kan man säga, har sin grund, delvis sin grund i terrorism utförd av olika grupper i Palestina och det engelska protektorat Palestina. Det har också då Cyperns frigörelse från England var också mycket liksom baserat på terrorism. Terroristen då var ett av de medel som frihetskämparna, om man vill använda uttrycket, använde då för att fria Cypern. Så det finns ett antal exempel, och Algeriet också då, var också viktigt terrorism, viktigt mål. Och det är inte för att säga att det liksom är legitimt eller så, men det finns många gånger, det är någonting man hör många gånger, att terrorism är aldrig lyckat, men det finns exempel på där terrorismen har använts av grupper, och de här grupperna sen då har nått sitt mål. Men som sagt, hur pass viktig den här terrorismen var, det kan man diskutera, men i alla fall de här grupperna nådde sitt mål och en del av deras medel var terrorism. Så det är ett intressant fenomen, den andra vågen då. Sen har vi tredje vågen som man brukar prata om, den nya vänstervågen då från 1970-talet och framåt med Bademeinhof och Röda brigaderna i Italien och i Weather Underground i Amerika och ett antal grupper då som där då de är baserade på någon slags marxistisk, leninistisk vänsterideologi i grunden. Så det är en tredje vågen från 70-talet fram. Det är också då ett av de framträdande exemplen av flygplanskapningar. Och sen har vi då den våg som många menar på att vi lever under idag, som är religiösa vågen som det kallas. Där då många av de här grupperna har religiösa motivationer. Mycket mer, det har också funnits tidigare, men nu så kan man säga att många grupper har det som sin främsta motivation. Och då ska man också tänka på när man pratar om den religiösa vågen, att det är inte enbart islam som många trodde, utan det finns exempel på många olika religioner, grupper som har då religion som sin grund. Men Timothy McVeigh kan många mena på en viss form av kristen terrorism då. Alltså Oklahoma City-bombningen då 1994. Och sen har du, men det är också andra grupper, du har sikher i Indien, du har hinduistisk terrorism, du har judisk terrorism då i Israel. Men ett känt exempel är ju lönnmördaren som sköt då Israels premiärminister, som var då en religiös judisk fanatiker. Det har andra grupper, naturligtvis har också många islamska, islamitiska grupper. Men det, alltså, så den våg vi lever under idag som kallas den religiösa vågen. Och där naturligtvis Al-Qaida är ett av de framträdande exemplen. Så på det sättet så finns det ett mönster då genom historien då, av då att det är olika liksom, ideologiska olika ideologier blir dominanta under olika perioder. Men det innebär inte också att de här tidiga ideologierna har försvunnit. Vi har fortfarande antikolonial terrorism. Alltså, vi har fortfarande anarkistisk terrorism. Vi har fortfarande nya vänsterterrorister som finns kvar idag. Även om det inte är så många. Vi har Röda brigaden finns, finns kvar fortfarande idag. Det finns några så här kvarvarande grupper, men de är inte så dominanta som de var tidigare.
Nu snakker du om de der fire bølger, og du snakkede tidligere om, at de her terroristgrupper, de er også meget bevidste om for eksempel, hvordan medierne reagerer og sådan noget. Men er terroristerne blevet mere udspekuleret op gennem tiderne, eller?
Ja, det finns de forskare som menar på det, at det finns de som menar på att terroristerna, för att nå igenom mediebruset, så måste terroristerna liksom komma med större och större, mer spektakulära operationer idag. Men det är också något som är debatterat, hur pass viktigt det är så att säga att nå igenom det, eller om man liksom försöker att skala upp operationerna på grund av att det liksom inte får lika mycket uppmärksamhet för en flygplanskapning som tidigare då. Och man snarare kan se vad det, framförallt en flygplanskapning, är kanske att det blir svårare och svårare för flygplanskapning. Det är inte så lätt som det var på slutet av 60-talet, början av 70-talet. Nu har vi, som vi alla vet, när vi går till flygplatser så blir det mycket mer rigorös säkerhetskontroll. Så på det sättet blir det svårare och svårare. Så man kan, som det är en öppen fråga, hur pass viktigt det blir att skala upp och liksom få mer och mer spektakulära operationer. För när jag tänker efter så, om man då ser kriget i Irak som ett av de stora liksom, arenorna för terrorism idag, så vet vi dagligen att det utförs av terrorist. Attentat som nu bara så får en små liten notis i tidskriften då. Men det fortsätter ändå hålla på dagligen med bomber och självmordsbomber. Så liksom, det är inte på det sättet. På många, man kan säga att om man tittar på terrorism så är det väldigt mycket ett lokalt fenomen ändå. Och det är liksom det som bedrivs där. Även om det är många gånger riktat mot internationella arenor, så är det också många gånger riktat mot en lokal som, så att säga, befolkning eller grupp. Där det inte är så pass viktigt kanske att man får en första sida på New York Times. Det är kanske lika viktigt att det sprider sig i det lokala området som man siktar på. Så det är liksom, om terroristerna har blivit mer och mer liksom storvulna eller vill ha mer och mer spektakulär operation, det är något som är väldigt liksom tveksamt, kan man säga. Visst, det finns tendenser på det, men man kan inte säga att det är något generellt fenomen.
Men hvis jeg kigger på den tekniske del af terrorismen, er den også blevet mere udviklet gennem tiderne? Det lader det i hvert fald til.
Både och. Jag menar, det är det som jag finner riktigt intressant. För å ena sidan, idag så hör man väldigt mycket diskussion om hotet då för kemiska och biologiska vapen, eller till och med atomvapen då, att det ska, ja, olika liksom då, om man pratar om massförstörelsevapen, att det ska användas för terrorism. Så det är väldigt mycket liksom den diskussion som finns om terrorism är väldigt mycket dominerad. Men fortfarande om man tittar på de facto vad som används, så är fortfarande än idag då de viktigaste vapnen för en terrorist är inte gas eller biologiska vapen. Det är fortfarande idag geväret och eller snarare pistolen och bomben, det som är fortfarande idag då de viktigaste. Om man tittar på de attacker som genomförs, så är det då bomber och pistoler. Även om bomben har förändrats idag, så är det naturligtvis självmordsbombare en större del. Så på det sättet så har då bombtekniken utvecklats och har förändrats jämfört med tidigare. Men det är fortfarande, som sagt, det är liksom fortfarande idag bomber och pistoler som är det viktigaste vapnet för terrorister. Det är inte då gas eller biologiska vapen eller kärnvapen eller atomvapen. Tack och lov.
Men det öppna samfund som vi talar så mycket om, vilken betydning har det för utvecklingen av terrorvapen?
Ja, det finns de som menar på att det är bara demokrati, om man hårdrar, det är bara demokratier som har terrorism. Ett exempel, alltså gamla Sovjetunionen innan murens fall, de hade väldigt lite vad man då menar på som terrorist, kanske ingen terrorist då, men sen då efter murens fall då, när Sovjetunionen har blivit mer demokratiserat, så nu har de då en stor del av terrorism då i Tjetjenien och andra delar av före detta Sovjetunionen. Så på det sättet så finns det de som menar på att det är just de demokratiska staterna det är där som terrorist kan frodas. Och det finns en viss mån, det finns, kan man säga, viss belägg för det. Man kan ta exempel då på många totalitära stater har varit väldigt bra på att, om man nu vill använda uttrycket, på att slå ner terrorism, för att utrota terrorism. Men Argentina och Chile är exempel på det, som framförallt Argentina, där man mer eller mindre då, där kuppen i Argentina användes mer eller mindre som ett motivation då för, eller terrorism användes som en motivation för kuppen. Och sen då lyckas man då under några år då mer eller mindre totalt slå ut alla så kallade terrorister då, eller motståndsrörelser. Så man var väldigt effektiv på det sättet. Så det finns ett visst belägg att totalitära stater är många gånger väldigt effektiva i att utrota terrorism i sina stater. Därför att också naturligtvis att de är mer indiskriminerande. De bryr sig inte så mycket om vilka som liksom stryker med och tar och försöker liksom ta ut liksom alla i stort sett. Och så de siktar vitt och brett. Men sen har vi också exempel, och vi har exempel på demokratiska stater som har misslyckats. Med England har ju länge då kämpat i Nordirland mot IRA och andra då grupper. Och inte lyckats så att säga att utrota terrorismen där. Eller de har inte vunnit det kriget mot terroristen men på det sättet. Men även fast de också då har då gått över gränsen några gånger där. Så på det sättet så kan man säga att demokratiska stater har ju mycket svårare att kämpa mot terrorismen. Därför att de är demokratiska stater och liksom ska följa de demokratiska spelregler som alla har ställt upp på. Så på det sättet så är det liksom det öppna samhället. Det öppna samhället har svårare att möta den typen av hot.
Så vi kører videre i det åbne samfund, så giver det også langt flere kommunikationsmuligheder i dag. Mm-hmm. Hvilken indflydelse har det på den terrorisme, der foregår nu?
Jeg tror, at framförallt om man tänker på internet, som man hör väldigt mycket och pratar väldigt mycket om idag, så tror jag att internet har varit väldigt viktigt på det sättet att det har bidragit med nya kanaler för kommunikation. Därför att man tänker på terrorism rent allmänt, så vad terrorister vill är att kommunicera ett budskap. Om man hårdrar kan man säga att de är då det de är mest intresserade av är att sprida en ideologi. De är egentligen inte intresserade av att döda människor, man hårdrar det. Men de gör det som ett sätt att sprida ett budskap, att få folk att försöka att väcka en fråga, få upp en fråga på dagordningen. Ett välkänt exempel är då PLO som lyckades med terrorister att få den palestinska frågan upp på dagordningen. Genom München OS, massakern i München 1972 och andra, så lyckades då PLO att, liksom, att lyfta upp den frågan på dagen, så de kunde inte bli ignorerade av världssamfundet. Det är liksom andra grupper som har inte lyckats med det då. Vi vet ju, känner till då, även fast vi hör om det lite grann, men vi känner, det är inte, om man tar ett exempel då, separatismen i Indien till exempel då, inte lika stor, liksom, har inte varit lika stor fråga på den politiska dagordningen som Palestinafrågan har varit och är. Som är poängen med att samfället bidrag med att terrorister vill kommunicera, de vill sprida en ideologisk budskap, och man ser då att sättet att göra det är att genomföra en våldshandling som är så pass mycket uppmärksamhet så folk då börjar ställa frågan, eller så att massmedia och andra måste ta ställning och försöka förklara vad den här frågan går ut på. Och idag då så har vi naturligtvis internet som bidrar på sätt och vis, är ett sätt att sprida budskap och ger ett mycket bättre sätt att sprida, mycket mer effektivt sätt att sprida budskap. Och det intressanta med idag och internet är just att när man hör mycket om diskussioner om internet och terrorism, så säger många att det är väldigt viktigt då för att träna folk, och liksom man får recept på hur man gör bomber och hur man tillverkar gift och andra liksom kemiska och biologiska vapen då via internet. Men jag tror det kan vara viktigt, men jag tror ännu viktigare är att det fungerar som ett sätt att inspirera folk, eller att få folk att bli upprörda, att sprida budskap om de olika våldshandlingar som föregår runt om i världen. Så på det sättet tror jag inte att det viktigaste då, att det fungerar som ett sätt att inspirera folk till att sprida, att få folk att bli upprörda helt enkelt. Och det har också, det är någon som MI5 då, som hade en presskonferens i förra veckan, då sa just det, lyfte fram då att internet, dess betydelse då var just då delvis att liksom inspirera folk. Så att på det sättet så har, framförallt om man pratar om Al-Qaida och islamiska terroristerna, på det sättet har det liksom spridit sig, blivit en global fenomen på det sättet. Att nu kan man då sitta i sin kammare i Köpenhamn eller i Århus eller någon annanstans och då läsa om vad som händer i Tjetjenien eller händer nere i Irak och se bilder och se folk som berättar eller kanske kommenterar det här direkt då från plats. För många så blir det här då ett sätt att, liksom, att känna sig delaktig här, att kunna känna sig delaktig här också, på gott och ont naturligtvis.
Det du siger, at kommunikationen i det gør også, at der skaber større frygt globalt af terrorismen, lige meget om den er lokal eller global.
Resultatet bliver det for mange, om man, då, så att säga, om man sitter på internet og tar reda på det, at det blir en større fruktan, naturligtvis. Därför att, og det, så att det er et av syftena naturligtvis med terrorism, at sprida terror og fruktan, det er et av resultaten. Sen kan man säga, alltså många terroristgrupper, de vill ju både sprida fruktan och vill också sprida sitt budskap då. Och liksom, det där går ju in i varandra i mångt och mycket. Det är att ett sätt att sprida budskap är att sprida fruktan. Så det blir, vi lever i, om man säger så här, jag tror vi lever i ett samhälle då där mer folk är rädda, med rätt eller orätt då, för terroristhandlingar än det var, säg för 10 år sedan eller för 20 år sedan. Även om, så det, och det är det som är liksom dilemmat med terroristen, att det behövs, man kan säga att så länge fruktan vidmakthålls så är det ett effektivt medel. Det behöver inte ske några större attentat. Och sen, det är också en allmän kommentar gäller terrorism, att om man räknar antalet dödsoffer i terrorism, är det väldigt, så, generellt sett så är det väldigt litet antal gentemot de som dör i trafiken eller de som jag tror ett exempel som nämns från USA, att det är mer folk som ramlar och slår huvudet i badkaret varje år, eller som dör i badkaret, ramlar i badkaret, än det som dör i terroristen då per år. Men trots det så är det naturligtvis terrorism mycket större politiskt problem än folk som dör i badkaret. Så det är inte liksom att, egentligen kan man säga att det viktiga med terrorist, om man tänker på politiska dagordning, är egentligen inte hur många som dör av det. Det är liksom den fruktan som finns, som man, folk uppfattar som, liksom måttet på den fruktan är kanske inte viktigare än antalet dödsoffer. Men naturligtvis måste den här, det måste ske attacker, det måste ske terroristdåd för att den här fruktan ska vidmakthållas. Men sen hur pass stora eller hur pass små de behöver vara, det kan man liksom, det är en annan sak.
Nu taler du om biologiske og kemiske våben, og vi ser også, at de terrorist ting, der sker i dag, at de bliver mere og mere, hvad kan man sige, indviklet og kompliceret. Vil det sige, at det stiller større krav til terroristernes kundskaber i fremtiden, eller?
Det beror på, hvad de vil gøre, kan man sige. Men fortfarande, som jeg sagde tidligere, det vigtigste våben for terrorister i dag er en pistol og bomber. Liksom. Så fortfarande skal man sige, at terrorismen kan fortgå som den är idag i framtiden också och vara ett, någonting som vi är oroliga för, vara ett, liksom ett viktigt fenomen i vårt samhällsliv. Sen, om man säger så här, har man, och det gäller ju liksom med allt, har man teknologisk kapacitet, har man teknologisk expertis, kan man göra andra saker än man kan tidigare. Och jag menar, typ, alltså september eller 11 september, de som dog då, de piloterna i de plan som störtade in i byggnaderna i Washington, New York och i Pennsylvania. De, många av de, tre av de fyra piloterna hade en ingenjörsbakgrund. Så menar, där, på det sättet så var det här var kunniga personer, det var någon som hade teknisk expertis. Och det är också de som menar på att det var ett viktigt argument varför just de här personerna blev de piloterna. För att de hade den, kanske inte den, i främsta hand den tekniska expertis, men de hade en tillräckligt så bra förmåga att inhämta ny kunskap och inhämta specifikt då liksom teknisk kunskap i form av flyg, lära sig flyga då, som var den viktigaste. Men framförallt så var de då personer som kunde smälta in i det omgivande samhället. Det här var inte, det här var moderna människor, det här var vältränade, välutbildade människor som kunde passa in i det. Och det här är någonting man ser också många gånger med terrorister. Det här är, kan man säga, mer eller mindre generellt fenomen, att de flesta av de terroristerna inom historien har varit relativt välutbildade, har varit, man kan säga, medelklasspersoner då. Inte några liksom olyckliga arbetare eller outbildade arbetare i vissa former. Naturligtvis det är skillnad där om man tänker på de som, framförallt när vi pratar om självmordsbombare, så kan man se en viss en skillnad där, att många av de som gör bomberna är ofta liksom har ingenjörsbakgrund eller andra, men många av de som planterar bomberna då har mindre liksom utbildningsbakgrund, även om där naturligtvis också finns det väldigt många högutbildade andra. Så men generellt sett kan man säga att om man pratar om terrorister, så är det här relativt välutbildade, kunniga folk, så på det sättet så och de har viss kunskap. Så på det sättet har terrorister alltid varit relativt välutbildade och kunniga. Och det kommer de antagligen fortsätta med i framtiden också. Men där är också någonting man kan då diskutera. För det är också samtidigt som man säger att det kanske då krävs mer, eller att det finns mer möjligheter man kan genomföra om man då har mer kunskap. Så är det också idag att tack vare, eller på grund av snarare, internet och andra, så har vi också då, så sprids viss form av budskap och kunskap genom internet. Man kan nå det lättare på olika sätt. Men sen också för att kunna tillägna sina kunskap måste man många gånger också ha en viss utbildningsnivå.
Hvis vi kikker på fremtidsperspektiver inden for terrorismen, du siger, at op igennem historien har der været, ligesom været sådan nogle bølger af terrorisme. Mm. Er det her også en bølge, eller er det noget, du regner med fortsætter?
Ja, en bølge kan jo hålla på, kan vara kort eller lång så att säga. Vad man har sett, och där finns det då en forskare som heter David Rappaport som är den som har myntat det här begreppet om bölj. Och han menar på att tittar man på de tidiga böljer så har de i stort sett varit en generation då, typ 25 år eller lite mer, som är liksom en generationslivslängd. Och menar på att efter en generation som, när den generationen dör av så att säga, eller försvinner, så ersätts inte den direkt. Och det är det som är frågan nu då. Nu, alltså om man pratar om den här religiösa vågen som man kan säga har hållit på då från 80-talet då. Den tar sin början egentligen med iranska revolutionen 79. Men man kan säga att den håller på sedan 80-talet och fram till idag. Så vi ligger då, om man ska, om rapporten har rätt då att en bölja håller på en generation, så ska vi då vara i slutkanten av den här början. Så, men vad han också menar på när han diskuterar att kanske är något som sker förändrat nu, därför att dels genom internet och andra att den kan vidmakthållas en längre period, och framförallt i mångt och mycket kan man säga att den här då religiösa början står nu på sin topp förhoppningsvis på sin topp då, att den går ner efteråt, men så att vi har inte sett en avmattning av det snarare, så det, på det sättet så kanske verkar det som att den här då början ska hålla på längre än tidigare. Så, men det är något som framtiden får visa, det är ingenting vi vet idag egentligen. Men tidigare kan man säga, om man nu liksom menar på att den här böljan som man har sin berättigande, så har det hållit på mer eller mindre, kan man säga, ungefär en generation då per bölja, 25-30 år.